بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد I de tidigare lektionerna som jag har haft, de tre senaste lektionerna, så har jag pratat om bestämmelser som är relaterade till giftermålet i islam. Jag pratade om många olika bestämmelser, dels hur ett giftermål går till i islam, men även en av de viktigaste punkterna är hur man ska leva tillsammans med sin fru och hur frun ska leva tillsammans med sin man. Det finns många bestämmelser som har kommit i islam som uppmanar just hur man ska vara tillsammans så att äktenskap ska flyta på och man ska fortsätta att vara gift. Och grunden, som jag också kommer att prata om senare, i ett giftermål, när man går in i ett giftermål, är att man ska avse att man ska fortsätta att vara gift med sin fru och att frun tänker att hon ska fortsätta vara gift med sin man. Men det kan ske saker och ting under själva äktenskapet som gör att paret inte tycker om varandra längre och det kommer leda till att de vill separera. Och det är det jag kommer prata om på dagens lektion. En sak som är väldigt viktig gällande den här frågan, och det är en fajda som Sheikh Abdullah Bukhari, en av mina sheikh från Medina, nämnde. Det är att när man kommer till vissa länder så är det första man börjar fråga om som frågor är: hur är det man ska skilja sig med sin fru? Hur ska jag göra om jag skiljer mig så här? Jag vill skilja mig med min fru. Hon vill skilja sig från honom, han vill skilja sig från henne och så vidare. Han säger man får typ aldrig någon fråga om typ hur ska jag leva med min fru? Hur ska jag leva med min man? Hur ska vi vara med varandra? Där man koncentrerar sig direkt på att börja hoppa på och börja fråga om hur man ska skilja sig. Och då är det någonting som är fel. Och prioriteringar som är felaktiga. Men samtidigt är det väldigt viktigt att man frågar om, de här sakerna. Och att man känner till bestämmelserna. För att det finns många bestämmelser som är relaterade till skilsmässa i islam. Som man måste känna till. Och det är i sig ett annat problem. Att folk gör på något sätt. De läser inte på innan. Och de vet inte hur det går till när man skiljer sig i islam. Och sen så har de gjort någonting och så går de och frågar efter. Och vet inte hur man ska gå tillväga. Så vare sig det här är bra, men som sagt, man måste känna till bestämmelserna. Men först och främst bör man tänka på hur man ska leva på ett bra sätt tillsammans med sin fru. Och hur frun ska leva på ett bra sätt tillsammans med sin man. Det finns två stycken sätt att separera i islam. Två stycken huvudsätt kan vi säga. Dels det som kallas för al-khula. Och dels det som kallas för att talaq. Eller khula är någonting som kommer från kvinnans sida. När kvinnan vill separera från mannen. Och talaq är skilsmässa som kommer från mannens sida. Och det har olika bestämmelser. Det går till på olika sätt. Och det är olika saker som leder som ett resultat efter de båda sätten. Den första sak som vi kommer prata om idag är det som kallas för eller khula. Ordet khula på arabiska kommer från det samma ord som när man tar av sig kläderna. Alltså man tar av sig någonting. Och det är på grund av att det har nämnts att mannen är som ett klädesplagg för sin fru och kvinnan är som ett klädesplagg för sin man. Så det är som man typ tar av sig kläderna från varandra. Man går ifrån och separerar från varandra. Det är den ursprungliga arabiska betydelsen i det arabiska språket. Men definitionen utav vad khula är på arabiska är furqatun tajri bayna zawjayn ala 'awdin tadfa'uhu al-mar'a li zawjiha bi alfadhin makhsusa. Det betyder en separation som sker mellan man och kvinna. En separation som sker mellan man och kvinna baserat på att kvinnan ger pengar till mannen och han säger specifika saker till henne därefter. När man gifter sig så vet ni att mannen, och det har vi pratat om tidigare, så ska mannen ge en brudgåva till sin fru. Säg att han ger henne 5 eller 10 000 kronor till exempel, där han ger henne smycken eller liknande. När hon sen vill göra khula, hon initierar att hon vill separera med honom, då ska hon ge en del av den här brudgåvan eller hela. Och det är generellt bra att man gör det lätt. Man ska inte göra det svårt för henne när hon vill skilja sig. Så om hon har till exempel fått 10 000 kronor så kan hon säga: jag vill separera från dig Och du får halva mahar tillbaka. Du får halva den här brudgåvan tillbaka. Du får ungefär 5000 kronor tillbaka till exempel. Då säger han, okej, jag har separerat från dig baserat på den här summan. Jag har separerat från dig baserat på den här summan. Det här är det som kallas för khula. Talaq, som jag senare kommer att prata om, det är när mannen initierar, och det handlar inte om några pengar däremellan, utan mannen säger, jag har skilt mig från dig till sin fru. Så det går till på två olika sätt. Det ena är att khula, det kommer från kvinnans sida, och talaq, skilsmässa, det kommer från mannens sida. Och i khula så ska kvinnan ge tillbaka någonting utav sin brudgåva till mannen, antingen hela eller en del utav den, vilket man inte gör i skilsmässan. Det finns bevis för att det är tillåtet att göra khula, dels i Koranen, en vers i Koranen. Och det finns även en känd hadith som de lärda brukar ha som en grund i den här frågan. Och det är att frun till Thabit ibn Qais kom till profeten sallallahu alaihi wa sallam och sa, och Allah sände bud. När det kommer till Thabit ibn Qais, hennes man, så kan jag inte klaga på hans beteende och inte eller hans religion. Så hon tyckte inte han hade dåligt beteende med henne, och han var inte heller dåligt religiös person. Men jag är rädd för att hamna i kufur. Det hon menar då är inte kufur att hon ska lämna islam, utan det som kallas för kufran eller ashir, att hon lever med honom på ett dåligt sätt. Hon ger inte honom hans rättigheter. På grund av att hon tycker inte om honom längre. Det finns ingen kärlek där längre, så hon känner att hon inte kommer att leva upp till hans rättigheter. Då säger profeten sallallahu alaihi wasallam, vill du ge tillbaka hans trädgård som han gav dig? För när Thabit ibn Qais gifte sig med henne, så gav han henne som en liten trädgård. Han sa, det här är din mahar. Inte att han gav henne en ring eller någonting, utan en trädgård som hon kunde odla saker på. Så sa han, profeten sa till henne, är du redo att ge tillbaka den här trädgården som han gav dig i bröllopsgåva? Så sa hon, ja. Då sa profeten sallallahu alaihi wasallam till Thabit, iqbal al-hadiqa, ta emot trädgården. Alltså, ta emot den här grejen. Och därefter så sa han, nu har vi separerat, eller nu är vi skilda. Så det här är en hadith som är väldigt viktig, och den har nämnts med olika rapporteringar. Men det är en väldigt viktig hadith att känna till när man studerar frågan om khula. Och det är då hadithen med Thabit ibn Qais fru. Hadithen, den här rapporteringen är berättad i Sahih Bukhari, så den är autentisk. Det finns en rad olika bestämmelser som är relaterade till khula. Så jag kommer nämna. Den första är att det är tillåtet, det är halal för kvinnan att söka efter khula, att söka efter att separera på det här sättet, om hon ser att hennes man beter sig på ett dåligt sätt. Om hon inte tycker om hans beteende eller hur han är, så är det tillåtet att hon går till honom och säger, jag känner att vi inte längre kan leva tillsammans. Är det okej att vi separerar? Du får tillbaka en del av den brudgåvan som du gav mig. Och då bör han säga, om det är så att om de verkligen bör separera i det här tillfället, så är det okej att acceptera det. Men om mannen till exempel känner att det här, vi lever ju egentligen bara ett bra äktenskap, hon kanske bara är arg på mig på grund av den här grejen, eller det håller på att separera, så kanske man kan försöka diskutera innan, så man inte ska skynda sig in i den här grejen. Och det är någonting våra systrar bör tänka på, jag kommer prata om det senare, är att man ska inte skynda sig in i khula. Bara för att man är irriterad på sin man en dag, så säger man, jag vill separera. Utan man ska så gott som möjligt försöka ena sig sinsemellan och ha det bra och så vidare. Men om det pågår under en längre tid att han beter sig dåligt, hon känner verkligen att hon inte trivs tillsammans med honom, så kan hon göra på det här sättet. En annan bestämmelse som är relaterad till khula är att det kan inte ske om kvinnan beter sig på ett idiotiskt sätt. En kvinna som är idiotisk, att ena dagen säger hon, jag vill skilja mig, och så senare på kvällen säger jag älskar dig mer än allting annat, och så på morgonen säger jag vill skilja mig, och sen vill hon ha barn på kvällen, och så fram och tillbaka. Det här, då sker inte själva. Där khulq ska vara en kvinna som är smart, intelligent, hon tänker efter, hon fattar ett beslut. Och så säger hon, nu kan vi inte längre leva med varandra, det funkar inte längre, och så vidare. Efter eftertänksamhet och så vidare. Det här är khulq. Inte den här upp- och nersvänghumör, att man mår dåligt någon dag, eller man har massa hormoner i kroppen eller liknande, som man inte känner att man klarar av på morgonen, även vad man tyckte om honom igår kväll och så vidare. Det här är inte en korrekt khulq. En annan bestämmelse som är relaterad till det här är att när själva khulq har blivit av, då har de separerat direkt. Det vill säga att när hon säger, är du redo att ta tillbaka en del av bröllopsgåvan? Så säger han, okej, jag har separerat från dig. Efter det, då är de inte längre gifta. Då ska de inte bo tillsammans. Hon ska flytta hem till sin familj, eller han ska flytta ut från lägenheten. De ska inte ha samlag och liknande, eller närma sig varandra. Han ska inte säga, nej, du ska inte gå hemifrån nu, det är jag som är mannen i huset och så vidare. Utan de har separerat i och med att de har sagt det här. Så skiljer sig på det sättet från talaq, som jag senare kommer att prata om. För att talaq, det håller på, det är mycket längre process än vad khul är. Och det går inte heller att man, efter man har gjort det, att ta tillbaka sin fru. Att man säger, okej, nu har vi skilt oss. Sen säger nej, jag ångrar mig efter. Då måste man göra om äktenskapet. Man måste skriva ett nytt äktenskapskontrakt. Walin ska vara inblandad, två vittnen, en ny brudgåva och så vidare. Så khul går mycket snabbare än talaq, och därför ska man vara försiktig med det här. En annan sak som är relaterad till kvinnan som har gjort khul är att mannen inte kan skilja sig från henne därefter. Att han säger, okej, nu har vi separerat, och därefter, och utöver det så är du skild. De är inte ens gifta, så han kan inte säga att du är skild, för de är inte gifta. Och andra saker som zihar och ila som vi kommer prata om imorgon inshallah. En annan sak som är relaterad till khulq, som skiljer det från talaq, skilsmässa, är att det kan ske under tiden då kvinnan har mens, eller då hon inte har mens men det är en renhetsperiod som de har haft samlag i. Och det här går inte när det gäller skilsmässa. Så khulq kan ske när som helst under månaden. Till skillnad från talaq som bara kan ske vid vissa specifika tillfällen. En annan sak som är viktigt relaterad till khulq är att det är förbjudet för mannen att bete sig dåligt mot sin fru i hopp om att hon ska söka khulq från honom. Till exempel, en man har gift sig med sin fru, så som det är i många arabländer, särskilt gulfländerna. Så ger han henne 100-200 000 i bröllopsgåva. Och så känner han, nu vill jag skilja mig från henne. Om han bara skiljer sig från henne, då får han inte tillbaka någonting. Men om hon gör khulq, då har han rätt att kunna få tillbaka någonting. Så vad är det vissa män tänker? Okej, jag ska börja bete mig dåligt mot min fru. Jag ska börja bete mig dåligt och vara jättetråkig hemma. Och aldrig vara hemma och gå ut sent på kvällarna. Och alltid otrevlig när jag är hemma och så vidare. I hopp om att hon ska söka khulq, så jag kan få tillbaka och tjäna lite pengar. Det finns vissa som tänker så, tyvärr. Det låter sjukt, men det existerar. Och det här är förbjudet. Det är haram i islam att göra på det här sättet. En annan sak som är relaterad till khulq är att det är antingen förhatligt eller förbjudet för kvinnan att söka khulq utan en anledning. Att hon bara hon är dåligt humör en dag, som säger, nej, nu vill jag göra khulq. Det här är förbjudet och det ska inte hon göra. Utan khulq ska ha en anledning. Och det är att hennes man har dålig akhlaq. Han beter sig under en lång tid, inte att han betedde sig dåligt på en morgon. Utan under en lång tid har han betett sig dåligt mot henne till exempel. Eller det har hållit på ett tag att hon känner att vi kan inte klicka. Eller någonting annat. Som hon känner att jag kan inte vara kvar med honom längre. Då är det tillåtet för henne. Men att bara göra det utan någon specifik anledning, på grund av humörsvängningar, det här är inte tillåtet och det är ingenting som en kvinna ska göra. Vad är då visdomen med att det finns khulq? Visdomen är att grunden är som sagt att man ska leva i ett kärleksfullt och respekterande förhållande tillsammans. Men ibland så kan det vara så att äktenskapet inte fungerar och de inte klickar tillsammans. Och då är det viktigt att på samma sätt som att mannen ska kunna separera från sin fru, att även kvinnan ska kunna känna att hon får en chans att säga att, eller initiera att hon vill separera från sin man. Och det är själva visdomen med att hålla finns. Men eftersom han har gett henne en brudgåva och hon senare vill initiera och hon vill ta initiativet till att skilja sig från honom, så är det då en visdom att hon ska betala tillbaka en del av den här brudgåvan. Det här var lite kortfattat gällande hålla. En annan sak som också kan bara lägga till gällande hålla är att kvinnan inte har en idda efter som håller på i 3 månader på samma sätt som skilsmässa. Utan det räcker med att hon får sin menstruation en gång. Eller att hon föder det barnet som hon har i magen. Det kallas för istibra rahim. Istibra rahim är alltså att man vet att hon inte är gravid längre. Så länge man vet att hon inte är gravid genom att hon har fått mens en gång, så kan hon därefter det, kan hon gifta sig med en annan man. Nej, vi går över till det som kallas för at-talaq, och det är skilsmässa. Dens definition enligt sharia är hall och qayd nikah aw ba'dihi. Att upplösa giftermålskontraktet helt och hållet eller delvis. Det är definitionen utav skilsmässa talaq. Att upplösa giftermålskontraktet helt och hållet eller delvis. Det finns ett antal villkor för att talaq ska kunna bli av. Först och främst, den som ska utföra själva talaq, det ska vara mannen i äktenskapet. Det ska inte vara någon annan som säger det. Han kan säga till någon annan, säg till min fru att hon är skild, det är okej. Men inte någon annan ska säga, nu är ni 2 skilda. Okej, så det ska vara från mannen, först och främst. Mannen ska vara nått puberteten. Det är ofta så, de flesta som gifter sig har nått puberteten. Men mannen ska ha nått puberteten. Han ska vara vid sitt sinnesfulla bruk, inte att han har blivit galen. Han ska kunna skilja mellan saker och ting han gör. Och han ska göra det utav eget beslut. Så ingen person kan komma till en man. Han tycker jättemycket om, han har sett hans fru och tycker att hon ser jättebra ut. Så kommer han med en pistol och stoppar upp på huvudet och säger, skilj den från din fru. Nu är det min tur, nu vill jag gifta mig med henne. Om han skulle säga min fru är skild, så räknas det inte. För att man måste skilja sig utav egen vilja. Man måste man får inte vara tvingad i alla fall när man skiljer sig, kan man säga. Så det måste vara från mannen själv. Han måste han ska ha nått puberteten. Han ska vara vid sitt sinnesfulla bruk. Och han ska själv välja det han gör och inte vara tvingad. Och det är som sagt också tillåtet att man kan säga till en annan person, man känner att det är jobbigt att säga till sin fru direkt i ansiktet eller någonting sånt. Så om man säger till exempel till sin mamma, kan du säga till min fru att hon är skild till exempel. Det här är tillåtet om man säger att någon annan gör det åt en. En person som är galen, till exempel som jag nämnde, kan inte skilja sig i sitt galna tillstånd. Och inte heller en person som är full. Om en person är full, man ska ju självklart inte dricka alkohol, men om man skulle vara full och säga till sin fru, du är skild alltså, att han är helt däckad, då räknas det inte, för han vet inte vad han säger. Han är inte vid sitt sinnesfulla bruk. Han är som en galning. Samma sak gäller den som är tvingad och även den som är väldigt, väldigt arg. De flesta människorna som skiljer sig är oftast arga, det vet ni. Det finns skillnad med att vara arg och väldigt, väldigt arg. Att vara arg är att man är irriterad på sin fru. Vi kan inte leva längre, du är skild, nu får det vara slut. Det här är en sak. Och det finns den här, så som ni känner, vissa de tappar, de vet inte vad de gör för någonting. De blir helt galna, de är helt arga, så de tänker inte ens på vad de säger. Det finns vissa människor, många människor, i alla fall i Sverige, man brukar vara lite lugnare. Men jag har sett i andra länder att folk kan verkligen bli riktigt, riktigt arga. Och då, när man är på det här sättet, så man inte längre vet vad man säger och vad man gör. Och som Ibn al-Qayyim beskriver, man vet inte vad som är himmel och vad som är jord och vad som är höger och vad som är vänster. Man är helt arg vid det här tillfället. Då räknas det inte om man säger att man har skilt sig från sin fru. För att det är en person som inte kan kontrollera sina känslor och kan inte kontrollera vad det är han säger. Gällande att det finns skilsmässa i islam, så är grunden som sagt att när man gifter sig i islam, att man gör det med avsikt att man ska fortsätta vara gift. Och en person ska inte gå in i ett giftermål med avsikt att skilja sig. Det finns två olika saker. Det ena, det som ni säkert hör att Shia har, det är det som kallas för mut'a. Det här är helt förbjudet i islam. Det är att man säger till en kvinna, en man och en kvinna kommer överens och säger vi ska vara gifta i en vecka. Och sen är det slut. Det här är helt förbjudet i islam. Vissa de säger vi ska vara gifta en timme. Så går man därifrån och så är det någon ny som går och gifter sig med henne och så vidare. Då liknar det mer prostitution. Så som de gör ibland. Men mut'a är inte tillåtet i islam. Sen finns det någonting som kallas för att man gifter sig med avsikt att skilja sig. Och det här är en annan fråga. Det vill säga han säger ingenting till tjejen. Han ska befinna sig på en plats under en kort tid. Till exempel han åker på en resa. Så går han och säger jag vill gifta mig med dig. Vi kommer leva ett jättelyckligt liv och allt kommer bra. Hon blir tvärkär i honom och tycker att han verkar som en superman. Och sen han går och tänker haha, svårt att åka hem. Så det är dags att skilja mig så åker jag därifrån. Det här är ingenting man ska göra heller. Det skiljer sig från det första. Det första är att båda är överens. Okej, vi säger en vecka tillsammans och sen kallas det slut. Nu, hon har ingen aning. Så hon tror att det här kommer vara jättebra. Medan han är helt övertygad om vad han håller på att göra. Det här är ett sätt att lura ens fru. Att lura en kvinna. Och en muslim ska inte vara en person som lurar andra. Men det är ett väldigt fult beteende att hålla på det här sättet. Och som många av de lärda säger att ibland kan en man ha svårt att sätta sig in i situationen. Men tänk dig själv om det skulle handla om din egen dotter. Hur många skulle vilja gifta bort sin egen dotter till en man som håller på det här sättet? Jag tror att ingen man skulle vilja göra det överhuvudtaget. Eller att en syster skulle hända för en syster. Ingen skulle vilja det. Så på samma sätt ska man inte heller vilja det för andra tjejer. Så det här är ingenting man bör göra. Utan grunden är när man går in i ett äktenskap är att när jag gifter mig med henne, den här tjejen, hon tänker att när jag gifter mig med den här mannen så vill jag vara gift med honom så länge vi lever. Så länge vi ska gifta. Sen om det skulle ske att man skiljer sig så skiljer man sig. Men grunden är att man går in att vi ska gifta oss och fortsätta att vara gifta. Däremot så kan det ju hända saker och ting i själva äktenskapet som leder till att nu i det här tillfället det handlar om talaq. Att mannen känner att jag kan inte leva med den här tjejen längre. Vi passar inte alls varandra. Vi har helt olika syn på hur framtiden ska se ut. Eller hur man ska uppfostra barn. Eller hon är kanske inte så religiös. Eller hon har inte så bra akhlaq. Eller liknande. Så säger jag nej, jag klarar inte av att leva med den här tjejen längre. Då är det tillåtet att man skiljer sig i islam. Och visdomen för det är att det är ett bra sätt att man kan lösa problem. Om man inte längre kan leva med varandra, man tål inte varandra, så är det ett bra sätt att man kan lösa det på det här sättet. Tänk er själva med katoliker till exempel. I den katolska kyrkan så är det förbjudet att skilja sig. Eller katoliker är det förbjudet att skilja sig. Och om man skulle skilja sig så är det förbjudet för personen att gifta om sig därefter. Och det här kan vara jättejobbigt. Tänk er själva att två stycken personer gifter sig när de är 20 år gamla. Och så pallar de inte med varandra. Så de säger, okej, vi separerar. Även som inte ska göra det, så separerar de. Då får de aldrig någonsin gifta om sig vid 20 års ålder. Och det är förbjudet för dem också att, likt för muslimer, att man får ha samlag utanför äktenskapet och så vidare. Så då lever de för att de är 20, kanske till att de dör när de är 100 år gamla, 8 år gamla. Och de får aldrig träffa en annan person. Det här är någonting som är jättesvårt. Och alhamdulillah att islam, att det finns skilsmässa, att det finns en chans att man kan separera och att man kan gifta om sig därefter. Alhamdulillah, det är jättebra. Men som sagt, grundavsikten ska vara att man ska fortsätta att vara gift. Det finns olika tillfällen då du har olika bestämmelser med skilsmässan. Ibland kan det vara tillåtet. Ibland kan det vara obligatoriskt. Ibland kan det vara förbjudet. och så vidare. Grunden är att det är tillåtet. Att det är tillåtet att skilja sig om man känner att man inte trivs längre med varandra. Till exempel att ens fru beter sig dåligt hemma, eller man kan inte leva ett lyckligt äktenskap eller liknande. Då är grunden att det är tillåtet. Det kan också vara förbjudet ibland. Och det är det vi kommer att prata om, att talaq eller bid'i. Till exempel att man skiljer sig från sin fru när hon har sin mensperiod. Eller att man skiljer sig från sin fru i en ren period, när hon är ren, alltså inte har mens. Och man har haft samlag någon gång under den här rena perioden. Då är det förbjudet, haram, att skilja sig i islam. Det kan också ibland vara obligatoriskt att skilja sig. Och det är om en man har en fru som begår zina, till exempel. Eller hon bryr sig inte överhuvudtaget om sin klädsel och är lössläppt, om man ska säga så. Att hon flirtar med andra killar fram och tillbaka. För att om en man fortsätter att vara gift med sin fru efter det här, så räknas man som någonting som kallas för the youth. Alltså att man, en person som inte bryr sig överhuvudtaget, hans fru gör si och så. Han är ihop med henne, men samtidigt så vet att hon går iväg och vänsterprasslar med han och så vidare. Är det ett sån här tillfälle, så ska han skilja sig. För en muslim låter det här jättekonstigt. Och alhamdulillah det låter konstigt, för att muslimer beter sig väldigt sällan på det här sättet. Men vi befinner oss i ett land där jag läst enligt viss statistik att det är 40% eller 50% av paren som vänsterprasslar. Så må Allah skydda oss från viss ondska som finns i det här samhället. Allahumma stad, Allahumma amin. Det är sjukt alltså, subhanallah, om man tänker efter hur vanligt det är. Jag hörde också, särskilt när jag är på i Sverige, när folk är på resor och man glömmer bort det ibland, vilken stor välsignelse det är med ett muslimskt äktenskap, att man kan lita på sin fru och frun kan lita på sin man. Att mannen tänker inte att när han åker bort på en resa att hans fru ska springa iväg och vänsterprassla under tiden han är borta. Eller kvinnan tänker inte att när hennes man ska åka på semester någonstans att han direkt kommer åka och ha ett förhållande vid sidan av. Anledningen att folk gör det så ofta på semestern är att många personer, när de gör vänsterprassel och så vidare, anledningen till att de inte gör det är att de är rädda att hon ska få reda på det på något sätt. Så fort han åker på en resa till ett annat land, så tänker han, hon kommer ändå inte höra, hon har inga kompisar där borta, jag kan göra vad jag vill där borta. För om man inte tänker att Allah Azzurrel ser den, och att man vet att Allah Azzurrel kommer hålla inte ansvar för den här saken, då tänker man, okej, hon kommer ändå inte höra, jag kan göra vad jag vill där borta och så vidare. Så alhamdulillah, det är en stor välsignelse i islam, den här saken med äktenskap. Jag glömmer bort det ofta själv när jag inte lever i Sverige och så vidare. Men när man ibland läser i tidningarna och så, hur folk beskriver hur deras situation är, eller man pratar med personer som är icke-muslimer och så vidare, och vilken misstänksamhet det finns mannen och kvinnan sinsemellan, så förstår man verkligen vilken otrolig välsignelse det är med islam. Och inte bara det, det finns så mycket saker. Grunden är att ens man eller kvinnan inte ens ska titta på en annan man. Inte vänsterprassel, det där är en helt annan sak, men folk, det är jättevanligt, de kan gå ut med varandra utomhus, de är bredvid varandra, och så går de och tittar på andra personer bredvid. Det är sjukt, men det förekommer. Och som muslim så är det förbjudet att göra på det sättet. En muslim ska sänka blicken. Så alhamdulillah att islam har kommit med alla de här bestämmelserna som skyddar oss från de här grejerna. Taib, vi går tillbaka och pratar om skilsmässa. Skilsmässa sker genom att man säger någonting till sin fru. Okej? Okay? Att det är någonting man säger. Och det man säger är av två kategorier. Antingen så är det klart och tydligt någonting som tyder på att man har skilt sig från henne. Eller, och det kallas för alfad sariha. Alltså klart och tydligt. Eller så är det någonting som är oklart. Och de har olika bestämmelser. Klara och tydliga ord är till exempel att man säger till henne, du är skild. Eller jag skiljer mig från dig. Eller vi är inte längre gifta. Så klart och tydligt. Ingen person kan misstolka att det här betyder att han har skilt sig från henne. Då behöver inte personen i fråga ha en avsikt för det han säger. Utan det är klart och tydligt att om man säger du är skild, man menar ingenting annat. Säger man du är skild så är du skild. Det andra är saker och ting som är lite otydliga. Till exempel att mannen säger till sin fru, gå hem till din familj. Eller, jag orkar inte leva med dig längre. Eller liknande. Det här skulle kunna betyda, alltså, gå hem till din familj. Vad är det? Det skulle kunna betyda, gå hem till din familj, stanna där, vi ska inte vara gifta längre. Och det kan betyda, jag pallar inte att sitta och snacka längre. Gå hem till din familj och var där en dag, så träffas vi imorgon. Då krävs det att man ska ha en avsikt för att det ska räknas som skilsmässa. Så en person säger, gå hem till din familj, och han menar, vi är skilda, då räknas det som en skilsmässa. Men om han inte menar det, utan han menar bara, gå hem där, sitt och var med din familj ett tag, så kommer vi överens imorgon, då räknas det inte som en skilsmässa. Så det här är skillnaden mellan de två olika sätten man skiljer sig på. Antingen att en person säger klart och tydligt, du är skild, eller vi är inte längre gifta, eller jag har skilt mig från dig och så vidare. Och det andra är saker och ting som är otydliga. En annan sak som är viktig med skilsmässa i islam, som man ska vara väldigt försiktig med, och det är att det finns inget skämt gällande de här frågorna. Så man kan inte sitta och skämta med sin fru och säga, du vet, nu är du skild, bara så du vet. Om man skämtar med henne på det här sättet, så räknas det som en skilsmässa. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, thalathun jidduhunna jidd wa hazluhunna jidd, en nikah wa talaq wa raj'a. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa att tre stycken saker, när de är allvarliga så är de allvarliga, och när de är skämt så är de allvarliga. Det vill säga, det finns inga skämt om de här sakerna. Och det är när man gifter sig, när man skiljer sig och när man tar tillbaka sin fru efter att man har skilt sig. Alla de här grejerna får man inte skämta om i islam. Och säga efter att man har sagt till henne, jag skiljer mig. Så säger hon, går hon hem och hon är jätteledsen och sitter och gråter och pratar med hennes föräldrar. Och så ringer han upp och säger, jag bara drev med dig. Det finns inget, det här finns inte. Det här är ingenting att skämta om i islam. Utan det kan vara jätteallvarligt. Han kan totalt förstöra hennes känslor. Hon är jätteledsen. Och så ringer han upp och säger, det här var ett skämt. Det här är ingenting man skämtar om. Man kan skämta om jättemånga andra grejer. Och man ska ha det roligt och trevligt i äktenskapet. Man ska kunna skämta sinsemellan. Men vissa grejer skämtar man aldrig om. Och det här är en av de grejerna man aldrig ska skämta om. Och den här hadithen är berättad utav Abu Dawud. Och Sheikh Al-Albani säger att den är hasan. En annan sak som är väldigt viktigt att känna till gällande skilsmässa är att det finns två olika sorters skilsmässa. Det finns det som kallas för talaq al-sunna och at-talaq al-bid'i. Alltså en sunna skilsmässa som är i enlighet med profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Som det, och det är så man ska gå tillväga och det är så man ska göra om man skiljer sig. Och det finns något som kallas för at-talaq al-bid'i, som är en förbjuden form utav skilsmässa som går emot profeten sallallahu alaihi wasallam sunna och ett sätt som man inte ska skilja sig på. Och det är jätteviktigt att man känner till skillnaden mellan de här två. För det är här många faller i att göra någonting fel. Talaq al-sunna, som är enlighet med profeten sallallahu alaihi wasallam sunna, är den form av skilsmässan som sharian har tillåtit. Och den går i enlighet med shariaans regler. Och det är i enlighet med två stycken saker. Dels antalet gånger man skiljer sig. Och dels i vilken situation man skiljer sig. Så när man skiljer sig så måste det dels vara rätt antal. Och det måste vara vid rätt tillfälle. Båda två måste man göra för att det ska räknas som en sunna skilsmässa. Hur går då en sunna skilsmässa till? Det är att mannen säger till sin fru, du är skild. Och hon ska inte befinna sig i sin mensperiod. Hon ska inte ha mens. Och hon ska inte heller vara i en ren period då de har haft samlag. Till exempel, vi säger att kvinnan har blivit ren från sin mens 1 januari. 5 januari så har mannen och kvinnan samlag tillsammans. 7 januari så säger han till henne, du är skild. Det här är inte tillåtet. Utan när ska det ske? Det ska ske att det ska vara en period. Hon ska ha fått sin mens. Därefter ska hon blivit ren. Och när hon har blivit ren från sin mens så säger han, du är skild. De har inte haft samlag innan. En av anledningarna till det är att om det har varit så att i den här korta perioden, alltså under den här rena perioden, så har han nyss haft samlag. Så tyder det på att det egentligen är ganska bra emellan dem. Eftersom de har haft samlag tillsammans. Så varför går han sen och skiljer sig bara några dagar senare? Tyder på att han är lite skakig i sina beslut. Så det ska vara i en period då hon är ren, hon ska inte ha sin mens. Och det ska vara en renhetsperiod då de inte har haft samlag. Och då ska han skilja sig från henne en gång under den här renhetsperioden. Så till exempel, han skiljer sig från henne, vi säger 1 januari då hon har blivit ren från sin mens. Då får han inte säga igen till henne under hela den här renhetsperioden som håller på i kanske 25 dagar att du är skild igen. Utan han kan bara säga det en gång. Sen så får hon mens. Och så blir hon ren igen. Om han återigen vid den gången säger du är skild. Då räknas det som han har skilt sig från henne 2 gånger. Nu är vi inne i februari. Hon har en hel renhetsperiod. Hon får mens igen. 3:e gången. Så säger han, du är skild. Då har han skilt sig från henne 3 gånger. Då är de helt och hållet skilda. Okej? Okay. Hänger ni med? Då är de helt och hållet skilda. Så att skilsmässa i islam är en lång process. Det är inte bara så att man ska säga, skällas du är skild, nu är det slut och så springer man därifrån. Utan det kan antingen vara så att man säger, du är skild så här under 3 separata tillfällen. Eller att han vid 1 januari, där som vi sa, han säger du är skild. Så går det, hon får sin mens och så blir hon ren. Han säger ingenting under den här redningsperioden. Och så håller det på så här 3 gånger. Då räknas hon också som skild. För att det har gått 3 perioder. Alltså hon har fått sin mens 3 gånger. Har det blivit sådär, då räknas de också så skilda. Men det finns en skillnad mellan de två. Om mannen har skilt sig 3 gånger från sin fru. Om mannen har skilt sig 3 gånger från sin fru. Och sagt det vid 3 olika separata tillfällen. Vid 3 olika renhetsperioder. Då kan de inte gifta sig därefter. Förrän hon har gift sig med en annan man däremellan. Om hon har gift sig med en annan man. Och de har haft samlag och varit tillsammans och så vidare. Och sen skiljer den mannen från henne. Då skulle de i framtiden kunna gifta sig igen. Men inte förrän det. Mannen som bara skilt sig 1 gång eller 2 gånger. Men de här 3 perioderna har gått ut. Då är det möjligt att de går tillbaka till varandra. Efter att de gifter sig ytterligare 1 gång. Det vill säga, det ska finnas en wali där. Det ska vara en äktenskap, man ska ge en brudgåva. Och man ska ha 2 vittnen och så vidare. Så man måste göra ett helt nytt giftermål. Om den här perioden har gått ut. Utan att han har tagit tillbaka henne under den här tiden. Det här är en skilsmässa i enlighet med sunnan. En talaq bid'i, alltså en skilsmässa som går emot sunnan. Det är antingen att han gör det för många gånger eller att han gör det vid ett tillfälle då det inte är tillåtet. För många gånger är att han säger till sin fru i en renhetsperiod till exempel, du är skild. Och sen säger han direkt efter, du är skild. Och direkt efter, du är skild 3 gånger på rad. Eller att han säger första dagen, du är skild. Dagen efter, du är skild. Dagen efter, du är skild. Så här får man inte skilja sig i islam. Utan det måste gå de här separata tidsperioderna. Eller att man skulle skilja sig från sin fru när hon har sin mens. Eller när hon befinner sig i en reningsperiod som de har haft samlag i. Det här är inte heller tillåtet. Det är haram i islam att skilja sig på det här sättet. Okej? Okay? Det är förbjudet. Och om man skulle göra på det här sättet så bör mannen säga till sin fru, kom, vi återgår till varandra. Vi fortsätter att vara gifta. Gällande om det här gills eller inte. Det här är en stor och komplicerad fråga i islam. Som mannen till exempel säger, han sitter tillsammans med sin fru och säger, du är skild, du är skild, du är skild. Så har han gjort någonting som är förbjudet. Eller hur? Han får inte göra så i enlighet med islam. De flesta lärda säger att om man gör på det här sättet, man säger tre gånger att du är skild, eller man säger att du är skild när hon har sin mens, eller i en renhetsperiod där de har haft samlag, så räknas det fortfarande. Han har gjort någonting som är haram. Han får inte göra på det här sättet, men det räknas fortfarande. Som han säger det tre gånger på rad, du är skild, du är skild, du är skild, eller med en dags mellanrum eller liknande, så räknas hon fortfarande som skild. Och de har separerat ifrån varandra och de är inte längre gifta. De allra flesta lärda säger att det är på det här sättet. Vissa av de lärda, som är Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah och Ibn al-Qayyim, och vissa av de lärda i vår tid, de säger att det inte ens räknas. Det är haram och det räknas inte. Som en man säger till sin fru, du är skild, du är skild, du är skild, du är skild, och sitter och säger det gång på gång och bara så du vet tusen gånger om du är skild. Om man säger så, så räknas det bara som en gång. Och det räknas inte som tre gånger. Eller om han skiljer sig från henne när hon har sin mensperiod, så räknas det inte överhuvudtaget. Eller om han skiljer sig från henne i renhetsperiod då de har haft samlag, så räknas det inte överhuvudtaget, för att det här är någonting som är förbjudet. Det är en stor meningsskiljaktighet mellan de lärda, och det är svårt att säga vilket som är den mest korrekta åsikten, för att båda sidorna har starka åsikter. Så det rådet jag verkligen ger till alla är, som ska skilja sig, var jätteförsiktiga så ni inte hamnar i den här situationen. Försätt er inte i den här situationen. Om det skulle hända att ni försätter er i den här situationen, då kan ni fråga någon person som har kunskap om hur ni ska gå tillväga. Men mer än så vill jag inte säga. Utan jag rekommenderar alla att lär er hur man skiljer sig i enlighet med sunnan. Och akta er för att gå emot sunnan när ni skiljer er, så ni slipper hamna i den här stora meningsskiljaktigheten som de lärda har skilt sig åt om. Taib. Därefter så ska jag nämna någonting som kallas för Ar-Raja'a. Ar-Raja'a är att man tar tillbaka sin fru. Okej? Okay? Vad betyder det? När mannen har skilt sig från henne en gång, han har sagt till exempel, du är skild, den 1 januari som vi sa. De sitter och pratar, de tänder ljus hemma, de släcker, de blir kompisar. Det är sant, varför gjorde jag så här? Det var jättedåligt. Khalas. Han säger till henne, jag var jättedum, det var helt fel utav mig. Jag tar tillbaka det. Låt oss leva ett lyckligt liv tillsammans igen. Det här kallas för Raja. Och det är tillåtet i islam. Och det är bra att kunna göra det också. Det är bra att man kan ta tillbaka henne. Efter tre gånger så kan man inte ta tillbaka henne. Men så länge man har skilt sig en gång eller två gånger, så är det tillåtet att man tar tillbaka sin fru. Och bland dem bevisen som tyder på det är hadithen utav Ibn Umar. När han skilde sig från sin fru så sa profeten sallallahu alaihi wasallam till Umar, hans pappa alltså, säg åt honom att ta tillbaka sin fru. Vilket tyder på att det är tillåtet att ta tillbaka sin fru. Och visdomen för det här är klar och tydlig, att det finns en chans att man ska kunna gå tillbaka till varandra. Man kan ångra sig. Det kanske var så att han sa så när han var irriterad på grund av någonting. Så finns det fortfarande en chans att de kan gå tillbaka till varandra och börja leva tillsammans. Det finns en rad villkor som man måste leva upp till för att det ska vara tillåtet att ta tillbaka sin fru. Det första villkoret är att det ska vara att det har skett efter att man har skilt sig en gång eller två gånger. Efter att man har skilt sig tre gånger så är det inte tillåtet att ta tillbaka henne. Utan då är de helt skilda och då kan inte gå tillbaka till varandra förrän det att hon skulle gifta sig med någon annan. Och därefter skulle de ha skilt sig och därefter skulle man få gifta sig i framtiden. Det andra villkoret är att det ska vara en kvinna som man har gjort duhul med. Och duhul betyder att man har varit med henne i en rum. Att man har varit med henne i en rum. Så om man gifter sig, man skriver ett äktenskapskontrakt. Och sen så träffas man privat. Det behöver inte vara så att man har samlag, utan man sitter bara tillsammans i ett rum. Man sitter och pratar, umgås och så vidare. Om man har gjort det, eller efter att man har haft samlag, då går det att skilja sig och sen ta tillbaka henne. Men om det är så bara att man skriver ett äktenskapskontrakt, man sitter med pappan, så går man hem, man har inte träffat sin fru i en rum ännu, man har inte varit med henne ensam, så blir man uppringd och får höra en katastrofsak om den här tjejen. Man får höra att hon var känd, att hon brukade göra si och si och så. Hon är en stor mytoman, hon är värsta lögnaren. Sen, vad är det för tjej jag är gift med? Så jag skiljer mig från henne. Om man säger jag skiljer mig från henne, då är chalas, då är hon skild. För då har man inte varit i en rum med henne. De har inte varit ensam med henne. Och då går det inte att ta tillbaka henne efter det. Okej? Okay? Så det skiljer sig med ett giftermål där man har fullbordat äktenskapet och när man inte har fullbordat äktenskapet. Tredje villkoret är att det ska vara en riktig talaq. Det ska vara en skilsmässa och det ska inte vara det vi pratade om tidigare. Khula. Vi khula när kvinnan ger pengar och säger tillbaka en del av bröllopsgåvan. Vid det tillfället så kan han inte ta tillbaka henne därefter. Som vi tidigare pratade om. Fjärde villkoret är att det ska vara ett korrekt giftermål som de har gått in i. Okorrekta giftermål som till exempel när mannen gifter sig med en kvinna utan wali. Då går det inte att ta tillbaka henne utan de måste vara gift på ett korrekt sätt i enlighet med islam. Ett femte villkor för att det ska vara tillåtet att ta tillbaka sin fru är att det ska ske under hennes idda. Att det ska ske under hennes idda, det vill säga att hon inte ska ha gått förbi tre stycken mensperioder. Utan till exempel, han skiljer sig henne 1 januari. Så går det, hon får en mensperiod och sen så blir hon ren igen. Så är det olika personer som pratar med dem sinsemellan och pratar med föräldrarna. Och så efter en månad så säger han, låt oss vara gifta igen. Låt oss gå tillbaka till varandra. Då är det okej. Men det går inte om det har gått 5-6 månader. Hon har fått flera mensperioder däremellan, fler än 3. Att han ska kunna ta tillbaka henne efter det. Utan då har det gått så lång tid. Att han inte längre kan ta tillbaka henne på det sättet. Sjätte villkoret är att det ska vara att han tar tillbaka henne på plats. Och inte att han säger, om du skulle göra si och så för mig, så är vi gifta igen. Utan det måste vara att han säger, nu är vi gifta igen. Eller jag har tagit tillbaka dig, klart och tydligt. Inte att han säger, om det här och det här och det här skulle hända, då skulle vi gå tillbaka till varandra. Det här räknas inte. Utan det måste vara klart och tydligt på plats att man säger vi har gått tillbaka till varandra. Så 6 stycken villkor för att man ska kunna ta tillbaka sin fru. Det ska vara tillräckligt många. Det ska vara antingen 1 eller 2 gånger som man har skilt sig. Och inte över 3. Man ska ha fullbordat äktenskapet. Det ska inte vara khula. Det ska vara ett korrekt äktenskap och det ska ske under själva idden och det ska vara på direkten och det ska inte vara att man sätter det som något villkor. Bara en kort sak som jag kommer gå igenom nu. Lite kort. Och det är hur kan man ta tillbaka sin fru? Antingen att man säger det klart och tydligt och säger jag tar tillbaka det. Jag tar tillbaka att jag skilde mig från dig och vi är återigen gifta. Alltså någonting man uttalar. Eller att man har samlag. Om man har samlag, det vill säga att han har skilt sig från henne en gång, hon kan fortfarande bo kvar hos honom, som jag kommer prata om. Om de därefter skulle ha samlag, så räknas det som han har tagit tillbaka henne. Vissa utan att lärda säger att han måste ha en avsikt att ta tillbaka henne när de har samlag. Och det räcker inte bara med att de har samlag. Men de lärda från Hanbali-fiqh-skolan och även andra lärda från Hanafi-fiqh-skolan och så vidare, de säger att det räcker med att de bara har samlag. Så om de skulle ha samlag efter det, så räknas det som att han har tagit tillbaka henne. Och han behöver inte säga det rakt ut. Vissa lärda säger till och med att det räcker med att de bara har förspel eller att de kysser varandra eller liknande. Men de lärda från Hanbali-fiqh-skolan säger att man måste ha samlag för att det ska räknas som har gjort en handling att han har tagit tillbaka henne. En sak som är viktig att förstå är att om mannen har sagt till sin fru en gång bara till exempel, du är skild. Okej? Då räknas hon fortfarande som hans fru, fast hon kallas för, det kallas för talaq raj'i. Alltså han har chans fortfarande att ta tillbaka henne. De är inte helt skilda. De är bara delvis skilda. Och det här betyder att hon ska fortsätta bo hemma hos honom. Och hon har inte på sin hijab. Hon ska fixa upp sig för honom till och med. Och så vidare. För en av visdomarna med det här är att de ska kunna gå tillbaka till varandra under den här väntperioden. Och det ska inte vara så att hon åker hem till sin familj och de träffas inte längre. Utan det är bra att de stannar kvar med varandra och får en tankeperiod. Och de tänker. Om det är så att de fortsätter trots att de bor tillsammans under 3 månaders tid. Och sen så har de fortfarande inte gått tillbaka till varandra. De har varken haft samlag och han har varken sagt att vi är återigen gifta. Då skiljer de sig. Så skilsmässa i islam är en lång process. Och man bör inte stressa sig in i det. Det är inte ett villkor när man gör raja'a att kvinnan är med på den saken. Utan det räcker med att mannen bara säger jag har tagit tillbaka det. Och det är inte ett villkor att säga jag tar tillbaka det. Och är du med på det? Är det okej att jag tar tillbaka det? För det är han som har skilt sig från henne. Det är han som har sagt vi är skilda. Så det är inte ett villkor att hon måste säga okej, jag är lugn med att du tar tillbaka mig. Utan så länge han har sagt att jag tar tillbaka henne så räcker det. Den här raja'a-perioden där han kan ta tillbaka henne tar slut efter det att hon har fått 3 mensperioder. Om hon har fått mens 3 gånger så tar den här perioden, vänteperioden, slut och han kan inte längre ta tillbaka henne. Därefter, om han till exempel har skilt sig från henne en gång, som jag tidigare pratade om. Han skiljer sig från henne en gång, så har han fått mens 3 gånger. Gång 1, gång 2, gång 3. Efter det, och han har bara skilt sig från henne en gång, så har de gått in i någonting som kallas för talaq al-ba'in al-baynuna al-sughra. Det här är den lilla formen utav skilsmässa. Och han bara skilt sig från henne en gång. Eller 2 gånger. Men hennes tidsperiod har gått ut. Genom att hon har fått mens 3 gånger. Då skulle det kunna vara så att de gifter om sig i framtiden. Men hennes wali ska vara med. Han ska ge henne bröllopsgåva. Det ska finnas 2 vittnen på plats. Och de ska ha walima och så vidare. Men om han har sagt vid varje tillfälle, varje renhetsperiod, du är skild, du är skild, du är skild 3 gånger på ett korrekt sätt i enlighet med sunnan, då så räknas det som de är helt och hållet skilda. Det kallas för beinonet till kobra. De den stora skilsmässan. Och det är omöjligt för dem att gifta sig igen, att ta tillbaka varandra, förrän det att hon har gift sig med en annan man som hon har haft samlag med. Och sen därefter skiljer sig den här mannen från henne, och då någon gång i framtiden skulle de kunna skriva en ny akt och vara gifta igen. Så har man skilt sig på det här sättet vid tre separata tillfällen, så räknas det som en stor skilsmässa, och man kan inte bara ta tillbaka varandra hur som helst. Kallas, det här var det. Jag vet att det är mycket att lyssna på och det är många bestämmelser. Därför brukar jag alltid rekommendera folk att man skriver ner, men den här lektionen kommer att läggas upp också på hemsidan i Shalat Ha'ala, så man kan gå tillbaka till det. Och återigen, så som jag sa i början av lektionen, skilsmässa är inte det första man gör, utan skilsmässa är det sista grejen man gör. Och när man väl har valt att man ska skilja sig, så är det väldigt viktigt att man känner till reglerna innan. Om man gör det i enlighet med de islamiska reglerna, så man inte dyker upp, så inte dyker upp en massa frågor efter. Frågor frågar man innan och inte efter. Innan man skiljer sig så frågar man, hur ska jag skilja mig på ett korrekt sätt? Nu ska jag 1, 2, 3, okej. Okay. Inte, jag har skilt mig, och så får man panik och tar upp telefonen och säger, jag har skilt mig, gjorde jag rätt eller inte? Det är inte så det går tillväga. Utan, fråga först, handla sen. Ännu bättre än att behöva fråga först, läs på, lär er hur man gör på ett korrekt sätt, och därefter så handlar man. Och inte att man gör det på ett okorrekt sätt, så att man dyker upp en massa olika problematiska situationer. Det här var allt för dagens lektion, och vi kommer avrunda nu vid Nilaj Ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.